Om ni har biblar med er så ska vi gå till predikaren. Boken Predikaren i Gamla Testamentet som ligger efter Ordspråksboken före Höga Visan mellan där Predikaren. Och ska läsa verserna kapitel 1 och verserna 2-11 igen. Predikaren 1 och 2-11. Förgängligt, förgängligt, säger predikaren. Allt är förgängligt. Vad vinner människan med all sin möda där hon strävar under solen? Släkten kommer, släkten går, men jorden står evigt kvar. Solen går upp och solen går ner och skyndar tillbaka till sin plats där den går upp. Vinden blåser mot söder och vänder mot norr. Den vänder och vänder och börjar sitt kretslopp på nytt. Alla floder rinner ut i havet, men havet blir aldrig fullt. Dit floderna runnit förut rinner de igen. Allt är fullt av möda. Människan kan inte beskriva det. Ögat blir inte mätt av att se. Örat blir inte fullt av att höra. Det som har hänt kommer att hända igen. Det som är gjort kommer att göras igen. Det finns inget nytt under solen. Säger man om något, det här är nytt, så har det redan funnits i forna tider före oss. Ingen minns de som fanns före oss, och de som kommer efter oss blir inte ihågkomna av de som kommer efter dem. Jag gick igenom de här verserna förra gången också. Vi har ju en serie där jag går igenom predikaren och har haft två predikningar innan om predikaren, och vi har sett på vad själva boken som helhet handlar om. Den är högst sannolikt skriven av kung Salomo, som var kung i Jerusalem. Han var son till David. Han var den känd och vida berömd för sin vishet och sin rikedom, och kungar kom från alla jordens länder för att ge honom skatter. Man kom ända från Etiopien. Drottningen av Saba kom för att lyssna på Salomos vishet. Och här, när många läser predikaren, så är det en svår bok. Gamla testamentet i sig är för många en svår bok, och predikaren i Gamla testamentet är också en väldigt svår att förstå. När man läser den på ytan så låter det som en man som genomgår en sorts medelålderskris, som har existentiell ångest. Det är en man som har verkligen all, han har vunnit all vishet. Han har fått allt, han har varit kung. Han hade massor av fruar till och med, och rikedomar. Och så kommer han till slutet av allting och så säger han att allt är förgängligt. Förgängligt, förgängligt. Allt är förgängligt. Och så upprepar han detta i vers 2 här. Förgängligt, förgängligt. Förgängligt, förgängligt. Allt är förgängligt. Förgängligt, förgängligt. Som vi såg på förra gången var att de här verserna talar dels om skapelsens förgänglighet, jordens förgänglighet, naturens kretslopp. Solen går upp, solen går ner, och så går den upp igen, och så går den ner, och så fortsätter den gå upp och ner. Dag efter dag, bara samma sak. Vinden blåser, och så vänder den, och så vänder den tillbaka igen. Och allt som händer är bara samma sak hela tiden. Bäckarna rinner ner i havet. Och havet blir aldrig fullt. Och så vänder bäckarna tillbaka till dit de ska rinna ut från igen. Intet är nytt under solen. Och nu ska vi titta på hur inte bara skapelsen är förgänglig, eller jorden och naturen, utan även människan. Människans förgänglighet och vad människan gör, hennes verks förgänglighet. Vers 2 igen, förgängligt, förgängligt, alltid förgängligt. Som jag sa tidigare så upprepas detta i det originalspråket hebreiska som texten är skriven på från början. Ordet här betyder ånga bokstavligen, alltså det är en ånga och används billigt för någonting som är förgängligt, någonting som är kortvarigt. Och även någonting som är lönlöst. Och här upprepas ordet 5 gånger för att betona hur förgängligt, verkligen ytterst förgängligt allting är. Och av denna insikt att allting är lönlöst fortsätter han i vers 3. Vad vinner människan? Vad vinner människan med all sin möda där hon strävar under solen? Vad har människan kvar efter allt sitt slit på jorden? När hon har levt ett liv och arbetat hela livet, vad finns egentligen kvar? Till slut så ligger vi alla där i kistan. Och vad har vi egentligen åstadkommit? Vad har vi vunnit med allt vi slitit med på jorden? Som Job säger i Job 1 och 21. Naken kom jag till jorden. Naken kom jag ur min moders liv. Naken kom jag till världen. Och naken ska jag lämna världen. Herren gav och Herren tog. Är att vara Herrens namn. Vi föds nakna, vi går ut, vi dör nakna, vi tar inte med oss någonting. Och när vi talar om all den möda som hon strävar med under jorden, eller allt slit som hon sliter med under solen, talas det inte bara om vårt dagliga förvärvsarbete, utan allt människan gör under hennes liv. Man vaknar på morgonen, man går upp, man kanske äter frukost, man går till jobbet och så äter man och så går man hem och gör det man ska göra där hemma och så går man och lägger sig. Och så går man upp igen på morgonen efter man har sovit. Och det är samma visa dag ut och dag in. Och en del kan ha olika mål vi sätter upp längs livet. Vi ska göra det här, vi ska resa hit eller dit. Eller vi ska göra detta, köpa den här saken, göra det. Och när vi väl har gjort den här resan eller köpt den här saken. Och så tittar vi tillbaka och så tänker vi, jaha. Det var det. Nu måste jag göra något nytt igen. Men inget är nytt under solen. Och vi åstadkommer ingenting i längden. Släkte kommer, släkte går. Eller bokstavligen generation kommer och generation går. Vi ser generationerna här. Vi ser den lilla flickan. Som välsignades. Det är en ny generation som kommer. Vi vet att våran generation och generationen som kom före oss kommer att gå bort. Vi kommer gå bort. Hon kommer att gå bort. Våra barn kommer födas och gå bort. Och så kommer de få barn och generationer och så fortsätter det så. Och vi ser tillbaka att det, så det har pågått sen skapelsens, människans begynnelse. Generation kommer och generation går, men jorden står evigt kvar. Här ser vi hur människan är inte en varaktig individ, medan jorden står evigt kvar eller står kvar in i tidsåldern. Jorden har också ett slut eller ska förnyas. Mänskligheten är en del av kretsloppet på jorden, samma som vi ser med allt annat. Årstiderna, solen går upp, solen går ner. Höst, vinter, sommar, vår. Växt och skörd och människans liv. Och som sagt, verserna 57 som handlar om naturens ständiga kretslopp. Och liksom människan är del av naturens kretslopp, så är detta här för att bestyrka detta. Samma sak med att solen går upp och ner. Och att naturens kretslopp fortsätter pågå, så är människan, människans generationer också en del av kretsloppet. Sen ser vi också att det som människan gör i verserna 9 och 10, det som har hänt kommer hända igen. Det som är gjort kommer att göras igen. Det finns inget nytt under solen. Och säger man om något, det här är nytt, så har det redan funnits i forna tider för oss. Ingenting som görs är egentligen nytt. Och det finns saker man trott varit ganska senare uppfinningar, men så gör man en arkeologisk utgrävning och finner att sånt här använder människor ännu längre bakåt i tiden utan att vi visste om det. Så ingenting är nytt under solen. Man har bara glömt bort det. Samma sak med människor. Ingen minns de som fanns före oss. De blir inte ihågkomna. Människor, människorna och det de gör blir inte ihågkommet. Det finns ett fåtal kändisar som blir ihågkomna, men så glöms de bort. Många av dem som var kända för 50 år sedan, de är inte kända idag längre. Och ungdomarna vet inte vilka de är. Inte ens de som lyckas göra störst påverkan på sin tid blir ihågkomna efteråt. Det är inte många som kan räkna upp Amerikas presidenter. Och det är inte många svenskar som kan räkna upp Sveriges kungar. Trots att de har varit presidenter över världens mäktigaste land. De har en gång varit världens mäktigaste människa, Amerikas president. Men de kom ändå inte ihåg. De finns nedskrivna om i böcker. Och andra händelser finns nedskrivna. Och visst, vissa memorerar sina presidenter. Och kanske har en del i Finland memorerat Finlands presidenter också. Men det är inte många i Sverige som har memorerat alla kungar som har funnits i Sverige, i alla fall inte nu längre. Allt skrivs visserligen ner i böcker nu för tiden, men vem ska sitta och läsa igenom alla de böckerna? Ett fåtal. Och arkeologi, som jag nämnde. Man gör arkeologiska utgrävningar och hittar artefakter som man lägger på museer. Men vem ska gå igenom alla museer och titta på allt som har funnits förr? Ingen människa kan spendera sin livstid med att lära sig exakt allting som har hänt och funnits. Så att de ständigt kommande generationerna tycks lika lönlöst som skapelsen och dess kretslopp. Så vad den här texten säger oss är alltså att människan som varelse är förgänglig. Generationer kommer och går och ingen minns dem. Men vad betyder det exakt att hon är förgänglig då? För det första betyder det att hon är dödlig. Människan är dödlig. Varje människa kommer en dag att dö. Man kommer att gå bort och det finns inget minne av en. Jag minns inte ens vad min farfars far hette. Och jag vet inte vem det var. Och än mindre min farfars farfar. Trots att det bara är 3 generationer innan har jag inte brytt mig om att lära mig vem det var. Jag har inte tagit reda på det och ingen har lärt mig det heller, ingen av mina föräldrar. Och jag förväntar mig att mina barnbarns barn kommer inte heller veta vem jag är. Det är någon som de kanske inte ens kommer veta namnet på. Så är det. Så är det för oss alla. Vi kommer gå bort. Det kommer inte finnas något minne av oss här på jorden. Jakobs brev. Han skriver i kapitel 4 och vers 14. Han använder samma ord här med som det hebreiska ordet när han säger i 4:14: ni är en dimma som syns en liten stund och sedan försvinner. Alltså det här ordet dimma som används bokstavligen som förgängligt eller lönlöst. Han skriver, ni vet ingenting om morgondagen. Vad är ert liv? Ni är en dimma som syns en liten stund och sedan försvinner. Så för det första betyder människans förgänglighet att hon är dödlig, kommer att dö. För det andra så är också hennes verk, människan, vad vi gör, vad hon gör, är förgängligt eller lönlöst. Inom den grekiska mytologin, så antik grekisk mytologi talar om dödsriket Hades, där olika, de berättar om olika saker, det är förstås inte på riktigt, det är påhittat, men en talande sak är där en person som heter Sisyfos, han blir dömd. Han har blivit dömd till att i dödsriket Hades ska han spendera evigheten med att rulla upp en sten upp för ett berg. Och när han har rullat upp den här stora tunga stenen upp för berget och den kommit upp på toppen, så ska stenen rulla tillbaka igen. så rullar den ner ända ner till botten. Och så måste han gå tillbaka och så ska han rulla upp den här stenen igen. Och så rullar den ner och så ska han försöka rulla upp den igen. Och så ska han tillbringa evigheten. Hans eviga straff är att göra detta för evigt. Men så är det för oss i det här livet egentligen. Så är det en bild av vad vi ständigt gör medan vi lever. Vårt lönlösa arbete. Vi är som dömda till att allt vi gör är förgängligt. Det är lönlöst. Det åstadkommer egentligen ingenting av evigt värde. Finns ingenting nytt under solen, verserna 9-11. Det vi har gjort glöms bort till slut. Och så kommer någon efter oss göra samma sak. Och så kommer den personen ta oss i äran för det vi trodde att vi kommit på att göra. Det vi gör är förgängligt. Vi åstadkommer ingenting, tvärtom. Så är det så att människan har syndat emot Gud. Istället för att göra det goda så har vi gjort det onda. Och det här går också ända tillbaka till generationerna med Adam, den första människan som gjorde uppror mot Gud. Adam lyssnade inte på vad Gud hade sagt. Du får inte äta av kunskapens träd om gott och ont. Men ormen bedrog Eva och Adam lyssnade på Eva och tog och åt av frukten. Och gjorde därmed uppror mot Gud och syndade emot Gud. Och därigenom så drog han hela, han drog förgängelse över hela eftervärlden, alla sina efterkommande, oss alla. Genom Adams, på grund av Adams synd så är vi människor förgängliga. Men vi har också själva begått individuella synder. Vi har brutit emot Guds lag. Guds lag som säger att du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela din själ, hela ditt förstånd och av all din kraft. Och du ska älska din nästa som dig själv. Ingen av oss här inne har älskat Herren vår Gud av hela vårt hjärta, själ, förstånd och kraft. Eller älskat våra medmänniskor lika mycket som vi älskar oss själva. Vi har övergett den oförgängliga guden och vänt oss till förgängliga bilder av gudar. Åstadkommelser som vi vill uppnå som bara är förgängliga. Kanske inte dyrkat bokstavliga avguda bilder, men vi har satt mål framför oss som inte har med Gud att göra eller inte tänkt på. Haft Gud i beräkningen eller Guds ära i beräkningen utan velat ha pengar eller karriär, prylar eller annat som vi satt som vårt främsta mål och inte Guds ära. Guds budord säger att du ska inte stjäla, men vi har stulit ära från Gud. Många av oss har stulit någonting någon gång i våra liv, kanske när vi var mindre. Eller stjäl tid från arbetet, eller myglar med arbetstiderna. Själv tar några pennor från jobbet eller något annat. Du ska inte missbruka Guds namn, använda Guds namn som en svordom. Du ska inte mörda, säger Guds lag. Men Jesus säger också att den som blir vred på sin broder är skyldig inför domstolen. Gud ser inte bara till våra yttre handlingar utan också till hjärtat. Han ser hat som en form av mord när vi inte älskar vår medmänniska som oss själva. Eller när vi ljuger för dem, när vi stjäl från dem. Jesus sa även att den som med begär ser på en kvinna har begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Alla sådana saker visar oss att vi har syndat. Vi har gått miste om Guds ära. Vi har gjort fel. Våra verk är förgängliga. Och våra försök till att rättfärdiga oss är också förgängliga. Alla våra rättfärdiga gärningar, säger Jesaja 64:6, är som en smutsig klädsel. Alltså, vi försöker att ha ett rättfärdigt yttre inför Gud, men vi kan inte lura Gud. Vi kan inte få Gud att se oss som rättfärdiga när vi redan har syndat. Har vi en gång syndat så är vi skyldiga inför Gud. Och vad vi än gör, då gör vi det som är, om vi gör det som är rättfärdigt, så gör vi det som är rätt. Men det kan aldrig ursäkta eller rättfärdiga oss från den skuld som vi har inför Gud. Det är som om man kör mot rött och polisen fångar en och säger att du har kört mot rött, nu ska du få böter. Men så ursäktar man sig, ja, men jag kör mot grönt alla andra gånger. Det hjälper inte. Man har kört mot rött och man ska betala böten för det. Samma sak är det med vår synd inför Gud. Vi har syndat och vi måste betala för våran synd. Problemet är att synden mot Gud är evig. Gud är evig och den vi syndat mot är evig. Och därför är vår skuld inför Gud också evig. Och vad vi än försöker göra när vi försöker att bättra på oss själva och tro att Gud ska tycka att han, eller tro att Gud ska förlåta oss, hjälper inte. Det är lönlöst, precis som allt annat vi gör. Så är det lönlöst, förgängligt. Våra gärningar är förgängliga. Det är lönlöst att försöka vinna rättfärdighet genom gärningar inför Gud. Så människan är alltså förgänglig. Hon är dödlig. Hon har syndat. Hennes gärningar är förgängliga och lönlösa. Och människan är, människan förgås. Hon är på väg till att förgås. Och det är inte samma sak som att dö och sluta existera. Utan människan är också på väg till att förgås. Hon är på väg till fördärvet, till helvetet. Döden är inte slutet. Hebreerbrevet 9:27 säger att det är bestämt om människan att hon en gång ska dö och sedan dömas. Gud är en perfekt, god och rättvis domare. Och vi är skyldiga brottslingar. Vi har brutit mot Guds lag. Och Gud som är rättvis och god kommer att straffa och bringa rättvisa över all ondska och orättfärdighet och synd. Det här är Guds rättfärdiga och rättvisa dom. Jag nämnde Sisyfos innan, som enligt mytologin är i Hades och gör monotona arbeten, tråkiga arbeten. Och så vill många se helvetet också, att det är helt enkelt en plats som är tråkig att vara på för evigt, och man får genomgå tråkigheter och man är långt borta ifrån Gud. Men det är inte hela bilden. Vi vet att Jesus talar om helvetet, och Uppenbarelseboken talar om helvetet. Jesus talar om platsen av pina, där elden aldrig släcks, där masken aldrig dör och där elden aldrig släcks. Där de kommer att gå bort till evig pina, till evigt straff, till den eld som är beredd åt djävulen och hans änglar. Och Uppenbarelseboken talar om eldsjön, där alla otroende avgudadyrkare, äktenskapsbrytare och även alla lögnare kommer att ha sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Och där det står att de kommer att plågas utan ro eller vila, vare sig dag eller natt, i evigheters evighet. Röken från deras plåga stiger upp i evigheters evighet, och de har ingen ro eller vila, vare sig dag eller natt. Så det lönlösa med helvetet är att ens skuld är evig. Och man kommer att straffas och straffas och straffas med evig pina. Och det är lönlöst. Det kommer aldrig att betala av den eviga skuld man har, för att man har syndat emot Gud. Och vi tänker igen, hur kan en god Gud låta folk hamna i helvetet? Och svaret är att eftersom Gud är god, så måste han straffa det onda. Och vi människor är de onda. Han måste straffa oss, och det är gott och rättvist att han straffar oss när vi är onda. Igen, släkten kommer, släkten går, men jorden står evigt kvar. Här talas det om någonting som är undantaget. Det är någonting som står evigt kvar. Vi vet att jorden kommer att förnyas. Det kommer att komma en ny himmel och en ny jord. Så det är inte det. Det finns ett undantag. Medan alla människor är förgängliga, syndare, på väg att dö och dömas till eldsjön, så finns det ett undantag. Det finns en människa som är oförgänglig, en människa som är odödlig och en människa som är fullkomlig. Och detta är Jesus. Jesus är Gud som blev människa. Jesus är ett med Fadern. Det står i första Johannes evangeliet kapitel 1, Johannes prologen, att i begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Och han fanns i begynnelsen hos Gud. Och ordet blev kött. Han blev en människa. Och vi såg hans härlighet. Den härlighet som den enfödde guden har. Han är Jesus. Han är den evige guden. Han är den oförgänglige. Och han blev en människa. Han kom ner som människa för 2000 år sedan. Han var född av en jungfru, fri från synd. Han hade inte med sig Adams synd när han föddes, utan han var född av Gud, avlad genom den helige ande. Jesus är alltså oförgänglig, odödlig och fullkomlig till sin person, och hans verk, det han gjorde, är fullkomligt, perfekt och oförgängligt. Jesu fullkomliga verk, han levde ett perfekt, syndfritt liv. Eftersom han själv är Gud så syndade han inte, för han kunde inte gå emot sig själv. Han levde ett liv utan synd. Och han dog på korset som ett perfekt syndoffer i syndares ställe. Det som Gamla testamentet talat om de felfria offerlammen som skulle ta bort synden. De pekade och talade om den perfekta människa, syndfria människa som skulle komma och ta bort våra synder. Jesus dog som ett perfekt syndoffer i syndares ställe. På korset så tog han straffet som vi förtjänat. Eftersom han själv är Gud och evig så kunde han ta det eviga straffet den stunden på korset. Han tog på sig Guds vrede när han led på korset, och Gud Fadern behandlade honom som om han var oss. Jesus levde det perfekta liv som vi inte kunde leva, och han dog och tog det straffet som vi inte skulle kunna betala på en evighet eller på många evigheters evigheter. Så Jesu person är oförgänglig och evig, och hans verk är beständigt. Det är oförgängligt och beständigt för evigt. Jesus ger evigt liv. Han dog, begravdes, men döden kunde inte behålla honom, utan han återuppstod från de döda. Och han ger därför evigt liv. Han har bekräftat att han är det perfekt syndfria offret som tar bort synd och som har befogenhet att ge evigt liv. Vi kan läsa i Apostlagärningarna 22. Nej, Apostlagärningarna 2 och 22. Förlåt. Apostlagärningarna 2 och 22 till 28 ska jag läsa. Och här predikar Petrus för israeliterna på pingstdagen och säger: Israeliter, hör dessa ord. Jesus från Nazaret var en man som blev erkänd av Gud inför er genom kraftgärningar, under och tecken. Genom honom gjorde Gud detta mitt ibland er, som ni själva vet. Och efter Guds bestämda plan och beslut blev han utlämnad. Och med hjälp av de laglösa spikade ni upp honom och dödade honom. Men Gud har uppväckt honom och löst honom ur dödens vånda. Eftersom det inte var möjligt för döden att behålla honom. David säger om honom: jag har alltid Herren för ögonen. Han är vid min högra sida för att jag inte ska vackla. Därför gläds mitt hjärta och jublar min tunga. Även min kropp får vila i trygghet, att du inte lämnar min själ åt dödsriket eller låter din helige se förgängelsen. Du har visat mig livets vägar. Du ska mätta mig med glädje inför ditt ansikte. Bröder, jag kan öppet säga er att vår stamfar David är både död och begraven. Hans grav finns här hos oss idag. Men han var profet och visste att Gud med ed hade lovat att sätta en av hans ättlingar på hans tron. I förväg såg han Messias uppståndelse och sa: han ska inte lämnas åt dödsriket och hans kropp ska inte se förgängelsen. Denne Jesus har Gud uppväckt och vi är alla vittnen till det. Han har blivit upphöjd till Guds högra sida och fått den utlovade helige ande av fadern. Och han har utgjutit det som ni ser och hör. David har ju inte stigit upp till himlen, men han säger: Herren sa till min herre, sätt dig på min högra sida tills jag lagt dina fiender som en pall under dina fötter. Därför kan hela Israels folk veta säkert att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort till både herre och Messias. När de hörde detta högg det till i hjärtat på dem och de frågade Petrus och de andra apostlarna: bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade dem: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige ande som gåva. Så vi läser här om hur Jesus inte såg förgängelsen. Han var oförgänglig. Han återuppstod och han ger evigt liv till alla som omvänder sig. Jesus lever för evigt. Än idag. Han sitter på faderns högra sida och för våran talan inför Gud. Och var och en som omvänder sig, ångrar sin synd, vänder om och förtröstar på Jesus, på hans fullkomliga verk, inte på sig själv, ska inte förgås utan ha evigt liv. Som Johannes 3:16 säger: den som tror ska inte gå under eller förgås utan ha evigt liv. Och som han säger, som Jesus säger i Johannes 11:25-26, att den som dör och tror på mig ska leva om han än dör. Den som tror på mig ska aldrig dö. Och den som dör och tror på mig ska leva om han än dör. Så den här insikten om våran egen mänskliga förgänglighet bör göra oss ödmjuka. Vi vet att allt är förgängligt på jorden. Vi själva är förgängliga och allt vi gör är förgängligt och lönlöst. Och vi vinner ingenting med det vi själva lyckas åstadkomma här på jorden. Istället så borde detta få oss att se Jesus, att uppskatta Jesus och att älska Jesus. Borde vända oss bort från oss själva, från vår egen självrättfärdighet. Från att se till vad vi själva kan göra och åstadkomma. Från våra egna begär och det vi vill uppnå. Och istället se att allt det här är förgängligt. Och vända oss till att se det enda som är oförgängligt. Den enda som är oförgänglig. Jesus, Gud, som gör allting nytt. Som kommer med den nya himlen och den nya jorden. Det nya Jerusalem. Vi borde se att all form av religion, all ytlig rättfärdighet på utsidan som saknar Guds fruktan och nåd är fåfänga, är lönlösa, förgängliga. Det är inte vad vi själva kan göra eller vad människor tycker om oss på denna jord, utan vad Gud säger om oss som räknas. Och att vi ser vad Jesus har gjort och inte vad vi själva åstadkommer. Att vi behöver räddning, förlåtelse, vi behöver Guds nåd. Vi borde göra som aposteln Paulus gjorde. Han räknade allt som förlust för att vinna Kristus och uppståndelsen från de döda. Jag ska gå till Filipperbrevet 3 och 4 till 11. Aposteln Paulus. Filipperbrevet 3, 4 till 11. Som talar just om att förlita sig på det yttre, i motsats till att ha sin ära i Kristus Jesus. Och Paulus säger: fast nog hade också jag kunnat förlita mig på det yttre. För om någon tycker att han kan förlita sig på det yttre, så kan jag det ännu mer. Omskuren på åttonde dagen, är av Israels folk och Benjamins stam, en hebre född av hebreer, i fråga om lagen en farisé, i iver en förföljare av församlingen, i rättfärdighet genom lagen en oklandelig man. Så här räknar han upp alla sina meriter. Men han säger att det är bara lönlöst och förgängligt. Han går vidare: men allt det som förr var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust. Jag räknar allt som förlust för att jag har funnit det som är långt mer värt. Kunskapen om Kristus, Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som skräp för att vinna Kristus och bli funnen i honom, inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tron på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. Då får jag lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik honom i hans död, i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda. För Paulus såg, och det borde vi också alla göra, räkna allt som förlust. Vad vinner vi med allt vårt slit under jorden? Vi vinner ingenting. Allt det som är vinst är förlust. Det är förgängligt. Räkna allting som förlust för att vinna Kristus och uppståndelsen från de döda. Det är det enda som är oförgängligt. Och nu befaller Gud alla människor överallt att omvända sig. Apostlagärningarna 17 och 30-31. Predikar Paulus: Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han alla människor överallt att omvända sig. Han har nämligen bestämt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom en man som han har utsett, och han har erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda. Igen, detta är Jesus som han uppväckte från de döda. Så som sammanfattning, avslutning av allt. Mänskligheten, vi människor, vi är förgängliga. Vi är usla och eländiga syndare. Det vilar en dom om döden och evigt fördärv i helvetet under Guds rättfärdiga vrede över oss på grund av våra synder. Och utlämnade åt oss själva och våra försök, så finns det ingenting vi kan göra åt saken. Allt är lönlöst, vi är hopplösa, och alla våra försök till att vinna rättfärdighet inför Gud genom våra egna gärningar är lönlösa och hopplösa. Vårt enda hopp står till Jesus, evighetens konung, den oförgänglige guden. Genom hans fullkomliga verk, att han tog straffet, han dog i vårt ställe på korset och återuppstod, så kan vi få del av hans oförgänglighet, hans odödlighet och hans eviga liv. Genom att se vår lönlösa hopplöshet, vår synd och ångra oss och vända om och förtrösta på honom, blir vi gjorda till rättfärdiga genom hans perfekta rättfärdighet och befriade från våra lönlösa liv under synden, och kan vandra i ett nytt liv som han ger i evighet. Honom tillhör all makt och all ära i evighet. Amen.